Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi som vi har gjort varje vecka. Hur jävla länge är det, Mattias, egentligen?
det är länge. Ja. Det är fantastiskt.
Sen vi var tonåringar i alla fall, kan man säga.
Ja, men liksom 3 år. Det är ju otroligt egentligen.
Ja. 3 år? Är vi inte uppe på 4 år om vi har passerat 200 avsnitt? Skitsamma. Det behöver inte vi sitta här och argumentera. Vi har hållit på länge, men vi har det lika kul när vi kör fortfarande.
Ja, och vi har också fått väldigt mycket respons och har väldigt många nytillkomna lyssnare, säger man så.
Ja.
Vi får nya lyssnare, vilket är jättekul. Och det är klart det blir svårare för de nya att lyssna in alla avsnitt, men det finns ju gott om att ta av. Liksom. Ja. Så att jag kan tycka att man kan gå in på charlieochmattias.se, så kan man söka där. Där ligger alla avsnitt.
Just det, kan man välja en kategori eller något? Eller?
Ja, eller så går man in där poddar finns helt enkelt.
Vet du vad, ska jag säga hemlighet, kan jag avslöja. Vet du vad jag gör ibland? Jag lyssnar ju inte jätteofta så här i efterhand på våran egen podd.
Nej, för vi var ju när det hände.
Jag var med när det hände. Men ibland, och nu har faktiskt hänt 3 gånger i modern tid när jag behövt lite energi, när jag haft lite låg på energi. Då har jag satt igång våran egen podd och bara lyssnar på de där första 20 sekunderna. Ibland så klipper Oscar in något bara märkligt i början. När du och jag sitter och pratar om något annat eller något konstigt citat eller sådana saker. Och liksom så här, det som kommer liksom innan trudelutten. Och det ibland kan jag sitta då, eller hänt 3 gånger, för att få lite glädje och energi. Bara sitta och köra så här, trycka på nästa efter 20 sekunder och bara höra alla korkade små konstigheter som du säger i början. Mm.
Just det, och jag måste också, jag kan inte låta bli, jag måste säga det, för det här pratar vi om, och vi spelade ju upp det här i något avsnitt för, jag tror det var i höstas eller någonting, där det var någon som hade suttit och lyssnat på oss i bilen och som råkade sätta på halvfart. Ja, och det där sa jag hemma, ibland när vi sitter hemma så brukar min dotter sätta på våran podd när vi pratar på halvfart. Och vi låter ju, alltså det är inte klokt så roligt det här att höra. Ja. Alltså. Ja. Man, för det första så låter man ju väldigt berusad. Och sen blir det otroligt konstigt. Och till och med du, Charlie, som är så rapp, det är lite roligt att höra dig prata långsamt. Ja. För det gör man ju inte så ofta.
Nej.
Så att det kan man ju, om man vill roa sig, så kan man sätta på oss på halvfart.
Det kan man göra. Exempelvis så kan man göra det nu. Det ska jättespännande se. Nu kan ni lyssna på oss när vi onyktra berättar att vi är ju jättestolta över att det här avsnittet gör vi i samarbete med Klarna. Eller hur, Mattias?
Ja, det gör vi. Vi är otroligt stolta över att få vara en del av Klarna. Jag måste säga att det är ju häftigt, och vi har ju pratat om Klarna redan innan vi hade ett samarbete och har följt dem sådär att jädrar var vilket bolag, hur det utvecklas till att man då var, jag tyckte det var lite häftigt när det var Super Bowl här för någon vecka sedan. Och Klarna var med även där. Och att man liksom har växt så otroligt stort. Det är skithäftigt. Och
det missade jag. Nu får du förklara. Vad gjorde det? Klarna på Super Bowl? Det här har jag helt missat. Jag är ingen Super Bowl-kille. Det är amerikansk fotboll till att börja med, va?
Ja, det är ju världens största sportevent, kan man nog säga. Det brukar ju säga sådär att det kan bli fel på avloppen när det är reklampauser, om nu folk går och spolar i toaletterna samtidigt.
Men just det.
Nu var det nog många som istället tittade på en Klarna-reklam. Och det är häftigt att få komma in där. Jag har ingen aning om vad det kostar, men det var säkert inte billigt. Men det kanske våran gäst vet, för vi har ju faktiskt med oss idag Vivica från Klarna. Som vi ska, väldigt intressant, och med tanke på att det var internationella kvinnodagen igår så tänkte vi ha lite extra fokus på det. Så vi kan väl börja med att välkomna in Vivica från Klarna. Välkommen!
Tack så mycket.
Hör du, Vivica, vad kostar en reklam i Super Bowl?
Jag har inte den blekaste aning.
Det var ingen som frågade dig.
Det är väl typ det dyraste man kan göra. Typ.
Jag sponsrar den här podden, är på listan också, tror jag.
Förmodligen. Nästan lika dyrt.
Okej. Men så är det. Men när ni som jobbar på Klarna, känner du att du kan hålla jämna steg med allt som händer där ute när det dyker upp liksom kampanjer eller det eller sådana saker? Är man duktig på, eller blir det så här att jag såg på stan att vi tydligen har lanserat en ny produkt här? Liksom.
Nej, men jag tror att jag har nog lite tur där utifrån det perspektivet. För jag sitter ju på marknadsavdelningen, så att jag, där kommuniceras det väldigt tydligt bland alla som jobbar inom den avdelningen vad som komma skall. Så att vi får ju lite sneak peeks.
Är det någon som är på kontoret nu för tiden eller är det alla i hemjobb?
Ja,
men
vi har ju möjlighet att vara på kontoret om vi vill, men vi rekommenderas att sitta hemma.
Hur gör du då?
Jag sitter mest hemma faktiskt. Jag försöker åka in någon dag i veckan kanske, när det går. Och då är det ju väldigt tomt, det måste jag ju säga. Det är inte så att man åker in till kontoret för att få supermycket energi av alla människor som är där. Så är det ju inte. Utan det mesta sker faktiskt online.
Nej, jag tar promenader så händer det att jag passerar ett hus, ett stort kontorshus som har så att temperaturen och klockan på utsidan. Mm. Och du tittar mig till det och då kan jag avslöja att de har fortfarande sommartid på sin, ut på fasaden. Så här stora 4 meter höga siffror som berättar klockan 1 timme fel. För det var ingen som har varit på det kontoret på så länge tydligen.
Vad är din roll på Klarna? Vad gör du där?
Ja, men precis. Jo, men jag jobbar med konsumentbeteende. Så att jag försöker förstå varför konsumenter beter sig som de gör. Och vilka problem de ställs inför. Hur vi kan hjälpa dem lösa de problemen. Och så vidare och så vidare. Så att verkligen försöka sätta mig in och förklara för folk på Klarna hur våra konsumenter tänker och varför de gör som de gör.
Och vad gör man då? Hur ser en vanlig dag ut?
Ja, det är blandat. Så att det sätt man tar reda på vad konsumenter tycker och tänker, det är dels via undersökningar som man skickar ut service. Vi tittar på vår transaktionsdata i aggregerad form förstås. Vi tittar ju aldrig på individnivå oavsett vilken typ av undersökning vi gör eller analys vi gör. Och försöker då se, kan vi se mönster i konsumtionsbeteende?
Det här gör de mer, det här gör de mindre, ja, det här tycker de är svårt, det här verkar de vara intresserade av.
Ja, men precis. Vem köper vad? Och med vem menar jag då åldersgrupper eller kvinnor versus män eller Norrland i förhållande till Stockholm? Vad ser vi för beteenden? Vem köper vad helt enkelt?
Och på vilket sätt förbättrar det min kundupplevelse då? Vad har du hjälpt mig med i förlängningen? Liksom så här, vad är det som blir anpassat eller smartare eller bättre tack vare att du finns i mitt liv liksom som kund när jag laddat ner och har appen eller när jag ska betala?
Precis, jo, jag skulle säga att utöver det då, analys av siffror är en sak, men sen träffar vi också väldigt mycket kunder, så vi sitter ner och pratar med folk som använder våra produkter och testar produkterna med dem också för att förstå om det vi vill att de ska göra eller hur de ska uppleva en produkt funkar så som vi har tänkt eller om vi är för inskränkta för att se.
Just det. Att de ser att inte den stora knappen som är i mitten.
Nej,
så tänker så här, man fattar inte att det är en knapp.
Nej,
det är
så
smarta tyckte vi. Ja, jag förstår.
Ja, men precis så. Ja. Så det är mycket sånt. Och om vi då tänker till exempel att jag pratar med konsumenter eller skickar ut en undersökning och upptäcker att de har ett problem, att det är någonting som är jobbigt helt enkelt i köp när man handlar. Då föreslår ju inte jag en lösning. Men då kan jag gå till våra designers och produktutvecklare. Mm. Och säga så här att det här upplever våra kunder som väldigt knöligt. Mm. Eller det här är ett problem som inte någon annan löser. Eller som vi inte löser på ett bra sätt. Hur kan ni göra det?
Så andra på jobbet ska komma med konstruktiva förslag. Du jobbar inte alls med konstruktiva förslag. Du jobbar bara med att säga det här måste någon lösa. Det här kan man göra bättre. Här luktar inget gott. Det här tycker de inte är snyggt. Liksom. Du kan bara peka fel hela dagarna och aldrig få följdfrågan. Vad ska vi göra åt det? Det är inte min avdelning.
Det är inte mitt problem, det får ni lösa.
Jag bara berätta vad som är fel.
Lite så.
Vilken drömjobb.
jag är den där jobbiga människan.
Jag har ju jobbat som medieanalytiker. Alltså på sätt och vis liksom ett släktjobb till dig när jag jobbade i tidningsbranschen. Och det var det roligaste och värsta jobb jag haft samtidigt kan jag säga. Mm. För det är så otroligt spännande när man kommer in i det, att sitta och analysera data och tänka så här, de läser den här tidningen kontra den tidningen, ska man då liksom skriva om sånt här? Så bara, fast å andra sidan ska de köpa kylskåp, då kan de inte åka tunnelbana, då måste de ha bil, då är det nog på helg. Och liksom, så man är så raffinerad och sitter och tänker och vrider och vänder och så kommer man upp upp till säljkåren och säger så här, kolla vad spännande saker jag sett. Och så säger de så här, kan man få den här i färg? Ja, det är klart du kan få den i färg. Men liksom, det är informationen som är intressant här. Du har jämfört med massa andra tidningar. Kan du ta bort de andra? Vi vill bara prata om oss själva. Ja, men jag kan ju inte göra ett stapeldiagram med bara en stapel. Jag måste ju jämföra med någonting. Vill du bara en stapel? Ja, tack. Då blir man arg. Jag bara tänker, vill du ha en hög eller låg? Hög, ja, okej, men då går jag tillbaka till mitt rum. Det här var ett värdelöst möte. Så jag kan känna att det är både kul och analytiker, men det är också liksom svårt tycker jag ibland att se så här, man blir rastlös i att fler människor borde använda allt spännande jag sitter och tänker ut. Plus att jag drack fruktansvärt mycket kaffe. För man sitter ju bara och stirrar på siffror hela tiden. Då måste man gå fram tillbaka till kaffeautomaten för att inte bli tokig. Känner du igen? Är vi syskon här, Vivica?
Ja, nej, men jag känner igen det. Alltså, det är ju utmanande. För att det handlar ju någonstans om att komma med ett budskap och försöka få folk att sätta sig in i det, det man har gjort. Och har jag då suttit och pratat med, säg, 50 kunder och tittat på jättemycket analys och data, så är ju den svåra utmaningen att få folk att se det jag ser. Så att en stor del av yrket handlar ju också om att presentera de här insikterna på ett sätt som får folk att säga eller känna att wow, just det, aha, är det så det? Men det här har inte vi tänkt på, eller ja, det är ju så vi måste göra. Så att visst, det är ju, men det tycker jag är halva grejen. Det är ganska roligt också, just att tjafsa lite med folk och försöka få dem att fatta.
Precis.
men hur är det då, för jag tänker, om vi ska liksom, är det någon skillnad? För du ser väl också då om det är kvinnor eller män, tänker jag, som handlar och gör så här. Är det så att tar kvinnor generellt sett ett större ansvar för gemensamma inköp, upplever du?
Ja.
Eller som användningen när man handlar liksom i hos er?
Ja, så är det absolut. Det ser vi. Och det skulle jag säga, jag har jobbat med dagligvaruhandel innan jag kom till Klarna. Och det är samma trender vi ser i vårt data som jag har sett tidigare. Och
dagligvaruhandel, det är typ sånt man handlar på Ica.
Ja, men liksom. Precis. Allt man handlar i matvarubutiker.
Just det. Ja. Och då är det så att de flesta inköpen görs av kvinnor. Hur stor skillnad är det?
Tittar man på onlinehandel överlag, så oavsett kategori, så står kvinnor ungefär för 60%, alltså 6 av 10 inköp, eller volymmässigt.
Antalet inköp?
Nej, volym.
I pengar. Okej, okay, så det är inte bara antalet inköp utan i hur mycket pengar som läggs in.
Ja, precis.
Är det en stigande, sjunkande siffra? Nu är det analytikerfest här, Mattias.
Ja,
precis.
Jag märker det. Det är på nörda lagom med siffror här nu.
Ja, precis. Det blir många siffror. Den legat stabilt liksom.
Ja, det länge skulle jag säga.
Vad beror det på då? Är det så enkelt som Mattias säger att man tar ett större ansvar för hushållsinköpen, eller är det...
Ja, men det skulle jag faktiskt säga. För att om man sen tittar på olika kategorier, liksom hur ser det ut där? Då ser man ju att när det gäller just dagligvaruhandeln, alltså matvaruprodukter, och då ska man ju säga att onlinehandeln är ju inte, det är inte där man köper mat i största del.
Men ja, när vi tittar bara på den, mer vuxit nu. Mycket. Ja.
Absolut, det har vuxit väldigt mycket senaste året. Men då ser man att då är ju andelen än större än så. Så där är kvinnor, de handlar ännu mer av de varorna. Samma sak gäller för barnprodukter. Så allt som har med barn att göra. En annan trend vi ser är till exempel under julhandeln, så handlar kvinnor betydligt mer än män. Då ökar deras andel ytterligare. Så att alla de små, liksom varje del pekar ju någonstans på att kvinnor tar större ansvar för hushållsinköpen. Även om vi tittar på åldersgrupper så är det samma sak där. Är man i...
Aha.
Ja, precis.
Det är inte som att 70-talisterna har kvinnorna tar tyngre last där än om man kommer på 90-talist, utan även bland 90-talister så är det likadant.
Ja, precis. Och vi ser också att när man kommer in i den åldern, då är det dags att börja bilda familj, då sticker det iväg också. Att då handlar kvinnor än mer.
Vad kan man dra för slutsatser av det då? Man skulle då lätt deprimerat kunna säga att nu sitter vi här dagen efter kvinnodagen och konstaterar att de som flyttar hemifrån nu är inget bättre än vad det var när mamma och pappa flyttade hemifrån. Det är fortfarande samma köpbeteenden som lever kvar? Är det så dystert eller vad är...
Alltså jag vet inte om jag kan säga att det är så riktigt så dystert. Men det finns mycket kvar att göra, absolut. Så är det ju definitivt. Men sen så är det ju också... Så det är svårt också att säga vad... Om nu kvinnor tar mer ansvar för hushållsinköpen, finns det andra saker som män tar större ansvar för i hemmet? Det är ju svårt att säga utifrån de siffrorna. Vi vet ju att hemelektronik till exempel, det handlar ju män i större utsträckning. Är det för hushållet eller för att man har ett eget intresse? Det är...
Ja, precis. Och det är också så här, det kan jag ju tänka... Jag handlar ju mat i matbutik. Mm. Nu råkar jag vara matansvarig i vår familj, så det är jag som listar ut vad vi ska äta och också liksom handlar det. Men Andrea är ju... När vi veckohandlar då, vilket vi gör, då är vi ju med båda två. Mm. Och då är ju regeln är ju så här, en betalar och en packar kassen.
Ja.
Och det är ju, kan jag ju tänka då att där blir det klurigt att mäta våran familj. För det är ju liksom vem packar och vem betalar. Ja. Det är ju egentligen det som avgör vem som gör hushållsinköpen då, när man ska, i analysen. Men det är ju bara jag. Det kan man inte dra några generella slutsatser på. Men kan man se att kvinnor och män... köper, förutom själva volymen i pengar, kan man se antalet inköp?
Men det är samma sak där
också.
Ja, det är samma sak där.
Ja. Ja.
Men det är ju lite intressant och lite fånigt just där som du säger med hemelektroniken, att det är männen, och det kan jag mycket väl ju förstå att det kanske är så, men det kan man ju tycka är mer anmärkningsvärt eller mindre okej. Okay. Samtidigt så kan jag också tycka att det behöver inte vara negativt att kvinnan tar ett större ansvar, så länge det inte innebär mer att de gör större arbete hemma, så kanske det är också så att man, jag vet inte, jag tänker att kvinnor står för större del av inköpen behöver ju i sig inte vara negativt.
Nej.
Nu tycker du försöker komma undan lite billigt. Svaret här är ju, varför ansvarar jag för matinköpen? Det är ju därför att det är jag som lagar maten, och den som lagar är väl den som köper. Alltså det får man väl ändå gissa, att den som väljer stereon är också den som håller i fjärrkontroll. Alltså det finns väl någon korrelation mellan vem som engagerar sitt inköp och vem som engagerar sig i konsumtionen?
Nej, alltså det är ju... Ja, jag vet inte. Vi har ju även gjort undersökningar kring det här och frågat folk hur det ser ut hos dem. Och det vi ställde bland annat frågan om hur stor andel av hushållsarbetet man står för. Och där ser vi ju att det är väldigt många fler kvinnor som säger att de står för i princip allt hushållsarbete hemma än vad det är män som svarar samma sak, så att säga.
Ja, det är bedrövligt.
Ja, det är bedrövligt, absolut. Det
går de siffrorna ihop? Det här är jag nyfiken på. Därför att om du skulle fråga mig och Andrea, då gissar jag att om hon skulle säga hur många procent hon gör och jag säger hur många jag gör, så blir det inte de 200 tillsammans. Därför att faktum är att jag skulle gissa att det blir mer än 100. Att vi båda bedömer att vi gör mer än vad vi rimligtvis då gör på något
sätt.
Ja,
men så är det absolut. Och det finns ju... Det, ska man säga? Jag tänker mig att man ofta... överskattar vad man faktiskt gör. Att det känns som att man gör väldigt mycket mer än vad man gör. För att man är ju så mycket närmare sig själv och ser det man själv gör. Det är svårare att uppskatta vad den andra faktiskt har gjort. Och där ser vi att när vi frågar kvinnor, så är det ju ungefär 50-50 som säger att de gör allt hushållsarbete själva, och ungefär 50 som säger att de delar lika. Och frågar man män så är det ju över 50% som säger att de delar lika. Så att där hänger det ju inte riktigt ihop. De är nästan uppe i 60%. Så att ja, man upplever ju att man gör... Att man delar lika mycket större utsträckning bland män än vad kvinnor upplever.
Du säger att över 50% av de kvinnorna ni frågar...
Nej, under 50, men nästan 50.
Nästan 50% säger att de gör, citat, allt hushållsarbete.
Mm, i princip allt, ja.
Och då har inte ni en följdfråga som är, hur fan tänker du då? Liksom så här, hur har du ens släppt in... Skitsamma om det är en man eller kvinna. Hur har du släppt in en person till i ditt hushåll?
Ja, men det är
som,
det som är
inte
så
gör något hus. Vad gör den personen då? Luktar fruktansvärt gott hela dagarna? Eller vad är, liksom, hur kan det inte bli bitterhet i relationen? Oavsett om det... Hade jag sagt att jag gör i princip allt, då hade ju följdfrågan varit... Ja, men varför gör du det då? Trivs du med det liksom? Eller?
Nej, alltså... men det är väl det som är intressant, för vi ställer ju samma fråga till singlar och hur de ställer sig till, liksom, hur vill de göra? Och man ser ju att intentionen är ju väldigt goda. För där är det ju betydligt större andel som säger att de vill dela lika. Där är ju 80% av kvinnorna säger att de vill dela lika. Ungefär hälften av männen faktiskt. Eller nej, 70% nästan. som säger att de vill dela lika. Men sen blir det inte riktigt så i verkligheten. Och där kan man ju fundera, spekulera kring varför det blir så. Är det så att man per automatik tar en större del av ansvaret, så att man är dålig på att delegera? Mm. Och i så fall, om man är dålig på att delegera, varför tar inte mannen mer initiativ? Svårt att säga om, men man... Ja.
Det är svårt att använda, men det blir så lätt att tänka på sig själv som exempel. Mm. Men i vårat fall så, med städning till exempel, så är det så att jag är mer noga med resultatet än vad Andrea är. Så att det blir ju att innan vi hade hemstäd, för det har vi nu, så gick jag i smyg och efterstädade där hon hade städat. För att jag tyckte inte att, liksom, du vet, det är fortfarande fläckar på spegeln. Och bara, jag har torkat av den.
Ja,
jag hör att du har torkat av den, absolut. Men den är ju fortfarande fläckig.
Hur liksom, gör hon på det då?
Nej, men hon upplevde det som direkt förnedrande, med rätta. Men jag upplevde också spegeln som fläckig, med rätta. Så att det här konstaterade vi, att vi behövde byta strategi och göra på ett annat sätt. Men så kan jag tänka, och då är liksom... Och många har det säkert på ett annat sätt. Men att bli så här, det här, skitsamma om det är hälften eller mer. Det här får jag göra, för att annars blir jag inte nöjd med hur det blir gjort. Mm. Och det tror jag att jag tycker jag kan känna igen mycket tjejkompisar. Som är som så här, du vet, han fattar inte hur man liksom... Ja, så släpper man varandra av kroken där. Ja. För man tänker så här, gör lättare att jag gör det själv och så får jag det som jag vill ha det. Än att jag ska hålla på och liksom ha ett barn till. Jag ska utbilda hur fan man packar en diskmaskin. Liksom, ja. Så här. Men det besväret behöver man ju uppenbarligen då göra sig, eller ställa krav.
Tidigare så var det så givet att det var mannen som jobbade och jobbade över och jobbade hårt och tjänade mer pengar. Jag tycker ändå att den pendeln har slagit över ganska rejält. Inte tillräckligt uppenbarligen, men ändå så tycker jag att mig höra så i alla fall.
Nej, men det är väl lite det man ska tänka på. Att vi brukar ju ofta tycka att vi är väldigt jämställda i Sverige jämfört med andra länder. Jag tror att absolut, jämförelsevis tillbaka i tiden och jämfört med andra länder, eller många andra länder, så har vi nog kommit en ganska lång bit på vägen. Men det finns ändå, eller fortfarande, mycket kvar att göra. I alla fall om man lyssnar till de siffror vi har tagit fram, så känns det, och när man tittar på datat kring hur folk handlar, så känns det ju onekligen som att kvinnor tar en större del av ansvaret.
Hemma hos oss är det också så att det är Malin som sköter ekonomin. Liksom. Hon har det är hon som har koll på det och också som sagt vad handlar mest, för att hon är mer intresserad av det och har bättre koll än vad jag har. Det lägger jag mig platt liksom.
Ja, det där bättre koll-grejen, precis. Hon jobbar med. Bättre koll är ju en sån verkligen grej.
Ja.
Det där kan jag säga, om jag ska vara ännu personligare, att när Primus föddes och vi öste på där liksom småbarnsåren, så var ju Lyxfällan i sitt esse. Jag var borta jättemycket, gjorde tv och så föreläsningar och bolag. Och det gjorde ju att Andrea fick ta ett orättvist stort ansvar, till exempel för såna här saker som inköp av kläder till Primus. Mm. Liksom. Och det har tog oss många år för mig att komma i kapp, för jag liksom var inte tillräckligt med för att ha koll på hur många byxor behövs, hur mycket, liksom, hur lång tid är det innan han går upp en storlek, vad är det, har han liksom, heter det 42 eller 156, det var som en hel värld för mig att sätta mig in med, där de hände för mig, men det vet väl, han har ju 148, jag vet på riktigt inte det, jag står här i affären och har ingen aning, medan som jag hade varit mer hemma då, hade tagit liksom ett år och varit så här, nu skiter jag i Lyxfällan och allting annat, bolagen får sköta sig själv, nu är det jag och Primus hemma, då hade jag ju förstås lärt mig flera av de där sakerna. Och det kan jag tänka, att är man inte då lika i föräldraledigheten, då tror jag att man måste vara extra noga med att ta sin plats, så att man inte blir någon typ av nummer två på bollen bara för att någon har varit hemma och har stenkoll på hur det funkar med det ena och det andra och det tredje, och då blir det som att då hamnar man i baksätet. Jag babblar på, vad tänker du?
Jag känner igen det där. Jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om att hitta en balans i samvaron och att hitta de saker man tycker är kul och dela upp det på ett sätt som funkar för just oss. Så länge man är nöjd med det, så är det väl inte ett problem. Det som blir problematiskt är om folk tycker att, eller om någon tycker i förhållande tycker att man spenderar för mycket tid och tar för stort ansvar. Då kan det ju vara ett problem.
Ja, eller så här, ännu värre skulle jag tänka, om man tar ett stort ansvar och inte ens kommer på att det är ett problem, för man har hittat på att så här ska det nog
vara.
Nog vara. Så frågar man, hur är det? Ja, det är jättemycket och jobbigt. Jaha, varför det? Sen när man börjar titta, men varför gör du allt? Ja, det har jag inte ens tänkt på. Men det,
ja, men jag tror att det är lätt också att fastna i det. För det är lite som du var inne på. Om man då, den ena är hemma i början och tar det ansvaret med barnen, så är det ju jättelätt att man fastnar i det. Mm. Och sen fortsätter ta det ansvaret och behåller det, så att säga, istället för att delegera ut eller lämna över vissa delar, för att man är så van, så det bara rullar på. Och där tror jag också tidsbrist då, liksom att vardagen tar så mycket plats i samband med jobb, att man hinner inte alltid tänka efter heller och fundera över det, utan det rullar på. Sen plötsligt så står man där och inser att, men fasen vad mycket jag gör. Hur kan vi bromsa det här? Hur kan vi ändra på det? Och då kräver det ju mycket tid och energi att ändra på det. För precis som du sa, men nu ska jag lära mig allt det här. Storlekar och vilka kläder man ska ha. Jag kan ju ingenting. Mm. Och då är det ju också lätt att tycka att, nej, men det går snabbare om jag gör det.
Mm.
Istället för att lämna över och säga att, ja, men kan du ta det här ansvaret? Jaha, hur ska jag göra det? Oh, ja. Då ska jag förklara. Eller hur ska det gå? Och det blir kanske fel. Så att, ja. Det...
Men nu pratar vi mycket om kön, men finns det andra, liksom, du jobbar ju med att analysera köptrender på nätet.
Mm.
Kan man se några andra, förutom kön, att det skiljer sig hur man handlar? Är det olika ålderssegment eller liksom skeden i livet? Eller,
Jo, men som jag sa tidigare, så var det ju då unga, eller när man kommer upp i barnafödande ålder, så ökar ju andelen köp online. Så man börjar handla mer online. Och det tänker jag med tidsbrist och även... framförallt tidsbrist skulle jag säga.
Så man köper mer, antalet köp och pengar ökar när man får barn.
Mm.
Det skulle man ju då tänka att det egentligen är... Här har jag ju någon fördom, eller kanske inte ens min fördom, jag kanske bara ärvt den, som är att liksom nätshoppande... Man pratar nästan oftast om shoppande, som att det är... Man är ung och man surfar runt och man blir sugen på den här handväskan eller på den där teknikprylen, och så köper man mer än vad man egentligen behöver ha. Men då säger du så här, fast det ökar snarare mer när man inte har tid att sitta framför datorn och bara surfa runt och googla på handväskor, utan när man har nattvak och barn och är 120, då köper man plötsligt mer på nätet än man gjorde tidigare.
Ja, men precis.
Vad drar vi för slutsatser av det? Nej, att man inte surfar runt så mycket som vi tror, utan det är mer bam bam, nu måste jag få skiten
gjort. Ja, men jag tror att det är mycket bam bam, och det ser vi också att en annan sak man kan tro så här, det är att unga handlar mer på mobilen. Ja, de handlar i stor utsträckning på mobilen, men när man skaffar barn så ökar det ytterligare. Alltså, och kvinnor handlar mer på mobilen än vad män gör. Och det tror jag också är kopplat till att mycket av de här vardagsinköpen, eller kanske inte vardag, men återkommande köpen, som då barnkläder eller barnprodukter, mat och så vidare. Det gör man på språng. Det är någonting som man måste göra. Man är van vid att göra det. Det går snabbt. Och man behöver inte surfa så mycket, för jag vet vad jag ska ha. Det tror jag ökar ganska mycket just när man skaffar barn.
Och det här såg ni redan innan. För jag tänker, nu är det ju... För oss har ju det ökat väldigt mycket. Alltså, man köper ju mycket mer... Ja, men även mat nu, så där, utan på grund av corona. Men kände du att det var den här trenden redan innan dess? Liksom, det är inte kopplat till corona, där de siffror som du har nu?
Nej, men vi har ju sett att det har vuxit stadigt, fast ganska långsamt. Och det är två saker där. Dels dagligvaruhandel och apoteksvaror, som då ökat explosionsartat under pandemin. Men sen har vi också sett att den äldre kundgruppen... 60-65 plussare har ju också, där har vi också sett en långsamt gående trend att fler och fler handlar online. Men den trenden accelererade jättemycket under pandemin också. Jag tror att just onlinehandeln är någonting som som är här för att stanna, men det behöver inte betyda att man gör antingen eller alla gånger, utan de fyller olika funktion, fysiska butiker och onlinehandel. Och onlinehandel tror jag väldigt, väldigt ofta faktiskt, inte i alla situationer, men väldigt ofta handlar om smidighet och enkelhet.
Men jag vill ju, ja, intressant, och jag vill ju ändå någonstans tro och hoppas att jämställdheten blir bättre och bättre, det vill säga att de yngre är mindre av de här tydliga könsrollerna som det var tidigare. Ser ni, är det samma mönster om ni tittar på era äldre? Är det en större andel kvinnor som, alltså, ser de här siffrorna annorlunda ut bland 60-åringar eller 20-åringar? Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså vi ser ju över alla åldrar så handlar ju kvinnor mer online, så är det. Men det ökar.
Men är det bättre bland unga, om man nu säger så då? Liksom? Och nej, bättre menar jag då att det ska vara en annan fördelning?
Nej, där ser vi att det är ungefär samma faktiskt, tyvärr.
Okej. Okay. Fan vad tragiskt, jag hade hoppats på att du skulle säga att ja, det är stor skillnad på de som är 25 än de som är 60.
Nej, men det är inte jättestora skillnader. Men vi ser att det är skillnader, och framförallt just det här att man ökar sin online shopping när man kommer i giftas ålder, eller vad man ska kalla det, när man börjar skaffa barn och så vidare. Det ser vi absolut.
Jag tycker det är intressant, därför att det finns någon rädsla, eller så här, det finns liksom en pågående konversation kring näthandel, att det är så lätt.
Mm.
Och att man köper massa saker man inte behöver eller inte vill ha, och det är lätt att klicka hem och man får hem det och liksom så här. Men jag tycker att det du säger nu snarare tyder på, inte motsatsen, men att det kanske är så att, för jag personligen känner nämligen inte igen mig och undrar, är det bara jag som är gubbig? För det är mycket lättare att jag går i en galleria och kommer hem med två saker till för att jag såg något som fångar min uppmärksamhet, eller gud vilken snygg kavaj, jag kan gå in och prova den i alla fall.
Mm.
Och sen så, men den satt bra, och liksom, det kommer ju bli vår, och så tar jag den, än att jag gick in, skulle köpa flygbiljetter, kommer därifrån och bokat en resa till för att det var att ta två och betala för det. Alltså så här,
ja.
Men ändå så finns det, jag tror jag också matad med en rädsla kring internethandel, att här får man passa sig, för här kan det lätt, man sitter hemma och druckit ett glas vin och har lite ångest, och så lättar man på trycket på nät. Och det är ju klart att den problemställningen finns för många människor också, men min poäng är, om internethandeln ökar när jag behöver vara effektivare som småbarnsförälder,
ja,
så är det kanske snarare tecken på att vi letar effektivitet än att vi letar liksom bara så här stress shopping kontra handla. Liksom. Mm.
Nej, men alltså det vi hör när vi pratar med konsumenter är ju att det är smidigheten och hastigheten som är de stora drivkrafterna till att handla online. Aha. Så att jag känner mer igen med det du säger. Jag har inte heller riktigt förstått eller inte hamnat i de situationerna. För mig är onlinehandel absolut handlar det om att spara tid.
Mm.
Och vi hör samma sak också. Visst finns det sådana fall. Men,
samtidigt så framhålls det ändå så här att unga hamnar hos kronofogden, eller vi har fler människor sin kassa och så vidare, att det skulle vara släkt med liksom internethandeln, liksom så här, att det beror på internethandeln eller liksom.
Ja, vi känner inte igen det alls, utan det är en sån extremt liten grupp som hamnar i de trångmålen, så att jag känner inte igen det alls. För mig, det jag ser när jag pratar med konsumenter, det är snarare det motsatta. Att man får mer betänketid för att man handlar hem saker på faktura. Behöver inte betala i förväg. Man köper hem saker, hinner tänka i en vecka. Och prova och testa och sen skicka tillbaka de prylar man inte vill ha. Och betala bara för det man faktiskt behåller. Och det tror jag ser ju det snarare som att man får, att det blir mindre spontanköp då, för att då blir det ju väldigt mycket mer informerat beslut, för att du har haft mer tid på dig att tänka efter, titta på priset, är det här någonting som jag verkligen tycker är värt de pengarna eller inte, passar det tillräckligt bra för den summa pengar som jag ska betala. Så att nej, jag tror att det finns, jag köper inte,
men har vi inte den, jag tänker också så här, har vi inte ändrat vårt beteende ganska mycket från att det var ju ändå när internethandeln började, så var det ju liksom unikt, man tyckte det var liksom fräsigt att kunna sitta på nätet, och många som kanske har liksom problem, alltså andra större problem med just shopping och sådär, att det varit väldigt lätt för just den gruppen. Vi måste ju ändå komma ihåg att de allra flesta inte har problem eller är shopaholics eller sådär. Men att ju mer nu, det känns väl som att det är ju inget unikt längre att handla på nätet.
Nej.
Att det spelar ingen roll. Alltså jag tror inte att man lockas längre. Åh, vad häftigt, nu kan jag gå in på internet och handla. För det är så man gör nu.
Mm.
Att vi liksom har kommit till fatt det här nya med att man kunde börja handla. Jag menar, det är inte länge sedan. Jag kommer ihåg när det var någon dagligvaruhandel som man kunde gå in och köpa mat. Och man tyckte det var helt otroligt att man kunde gå runt och plocka i en varukorg. Det är inte så många år sedan. Även om jag nu låter gammal när jag säger det. Men jag menar att vi har kommit till fatt vårt beteende. Att det är inte så unikt och konstigt. Och att man inte lockas in bara för att... Eller så här, man behöver inte handla mer bara för att det är på internet. Utan man,
nej.
Det kan vara åt båda hållen liksom.
Ja, absolut. Och det vi hör också är att... Om vi nu pratar om att fysisk butik och onlinebutik fyller olika funktioner. Om vi pratar... När vi har pratat med kunder om just dagligvaruhandeln. För det har ju varit mycket på tapeten nu under corona. Då märker man ju, då är det många som säger att jo, men det är ju så himla smidigt och enkelt. Jag älskar att handla mat online nu när jag liksom har upptäckt det. Ja, men kommer du att fortsätta göra det efter coronan då? Ja, jag vet inte, för det är ju lite dyrare att handla. Och jag får ju inte samma inspiration när jag handlar online, utan det får jag ju mer när jag går i den fysiska butiken.
Mm.
Så det är ju mer att det är praktiskt och enkelt, för jag klickar hem de varor, man får ju sin lista på de vanligaste produkter man brukar köpa, så jag klickar igenom den och köper det här som jag brukar handla, får det hem till dörren eller hämtar upp i butik, jag slipper konka på kassar och så vidare. Så det är praktiskt och enkelt, men när jag väl kan gå i butiker igen så kommer jag att göra det delvis i vissa fall. För att där får jag faktiskt klämma och känna och välja de tomater jag vill ha. Och också bli inspirerad av att köpa nya produkter som jag kanske inte har handlat tidigare.
Mm. Jag såg ju matinköp för mig då. Jag som är en sån gubbe som är såhär, pumparna vad de såg fina ut. Jag skulle kunna laga en sån här. Men jag ska inte komma hem på hemma bara liksom så här, lägg till en sån. Och så. Plus att jag inte litar på bilder heller också. Det är, så här, det är klart att du har bild på en fin pumpa.
Ja, men
jag vill ju känna och klämma på den jag tar. Liksom, ja. Så här. Men sen har vi allt det där. Mjölk behöver jag inte klämma och känna på. Det är helt poänglöst. Den är ju vad den är. Får jag läsa bäst före datat, och det kan jag göra på avstånd. Liksom.
Ja,
men du, nu har vi pratat mycket om... Man skulle kunna tänka att avokadoförsäljningen har gått ner ganska kraftigt. Bara en gissning.
Avokado, det vågar man fan inte köpa. Det vågar man knappt köpa i butik ens. Avokado är ju perfekta dåligt. I 20 minuter ungefär. De är stenhårda och sen är de döda. Det är liksom ett kort ögonblick.
Ja, och sen är de jädrigt dyra också.
Ja, ja, för att slänga varandra så är det jävligt dyrt. Ja,
Ja, vi börjar nu är inte det här någon matpodd, men jag kan bara säga att på fredagsmyset eller söndagsmyset när det är tacos hemma hos oss, så har vi helt bara gått över till ärtor istället för avokado. Dels får du en ännu finare färg och så blir det supergott.
Som du gör så... någon ärtamåle på liksom?
Mm.
Ja. Helt enkelt en ärtamåle som man bara liksom skalar upp ärtorna och sen så blir det alltid bra. Det blir aldrig något fel och smakar hur gott som helst. Men nu släpper vi den.
Ja, men det var väl bra. Jag tror säkert också att det är klimatsmartare, hittar jag på, att det krävs mindre vatten att få ärtor per kilo än bara gör på avokado och transporter och så vidare. Men det kan vi ta ett annat avsnitt. Jag hade en fråga, jag tänker så här, nu har vi pratat mycket om fördelningen av hushållsarbetet. Hur är det med fördelningen av vad man ska betala då? Kan vi säga någonting om frågan liksom hur mycket man ska betala av sin lön till gemensamma kostnader, tjäna lika, betala lika? Liksom, ser vi några trender där?
Ja, alltså vi kan ju inte se något i datat, men vi har ställt frågor kring det faktiskt. Och det är ju väldigt intressant, för att det är ju en större andel män som anser att man ska betala eller dela lika på alla kostnader oavsett, även om man har en högre lön, eller lägre lön snarare. Medans kvinnor i lägre utsträckning då anser samma sak. Och där kan man ju fundera över vad det beror på. Jag kan ju känna att tycker man att man ska dela lika på kostnaderna när lönenivåerna är olika, då ska man väl även dela lika på den tid man lägger på hushållsarbete oavsett hur mycket man jobbar, eller?
Mm. Jag måste tänka vad du säger nu, vad det här betyder. Du säger så att män som generellt sett har några procent högre lön, de tycker att deras partner ska betala lika mycket av kostnaderna även om du tjänar mindre. Mm. Medan den som generellt sett tjänar 100% lägre tycker att det ska man inte göra. Så att båda pratar i egen sak här då, kan
absolut.
Man säga.
Ja, det man kan man definitivt säga.
Mm, mm, ja, mm. Okej, det kanske inte är jättekonstigt. Den trenden ser man ju att människor som har mycket pengar har en tendens att tycka att vi ska ha lägre skatt, medan människor som inte har några pengar alls, de säger att vi kan gärna höja skatten. Så att det brukar vara det inte alltid stämmer. Ideologi som styr besluten, utan lite praktisk situation. Men okej, och hur utvecklar sig detta då? Vad tänker du om det? Ska man ha... Jag och Mattias har ju alltid varit så här, att vi borde väl dra ihop alla pengar. Det spelar väl ingen roll vem som har tjänat dem. Vi,
liksom... Nej, så tänker jag också. Men och jag vet inte riktigt. Det är lite svårt att säga, för vi har ju tittat på det här på totalnivå. Det vi ser är att när vi frågar singlar så är man lite mer generös. Mm. Än
återigen,
de som är par.
Innan man väl i situationen, då är man generellt sett positiv till att dela med sig, ända tills det knackar någon på sig så här, var är mina pengar då?
Precis så det ändras när man väl sitter där. Och vad kan man säga om det? Jag tycker det är, ja, jag vet inte riktigt, men det är precis som du säger, man pratar i egen sak oavsett vilket kön man tillhör och vilken situation man är i. Nu är det ju inte alla som säger så, absolut inte, det är mer att det är lite högre andel män som tycker att man ska dela lika.
Det är ju anmärkningsvärt, alltså. Det är ju bedrövligt det också faktiskt, att det är så fortfarande. Det är ju som man skäms när man hör det av man, att det fortfarande är så, även om du nu, som du säger, att du tittar i större perspektiv, att det absolut inte är så för alla.
Nej,
men uppenbarligen så är det ju, siffrorna visar ju det, och det är ju för jävligt tycker jag.
Ja, det är tråkigt. Man tycker att det ska vara... Man borde ju någonstans, när man lever ihop, se sig själva som en enhet. Men så är det inte alla gånger.
Nej,
det där är... Mm. Vi har gjort en del avsnitt där vi har pratat om gemensam eller delad ekonomi. Kan man också gå in på charlieochmattias.se och söka, så har vi en hel del intressanta snack om det där. Det är väldigt intressant. Och som vi alltid kokar ner till, är det viktigaste är väl att man då i bästa fall är helt överens i hushållet. Man kan ha gemensam och man kan ha icke-gemensam ekonomi, så att säga. Men det viktiga är ju att man bara är överens om, att båda parter på riktigt är överens om att det är, att, ja, vilken metod man ska köra med. Men i värsta fall är ju just det exempel som vi pratade om nyss då, att någon drar in mer och sen så ska det ändå delas lika. Man hoppas ju att det är det som känns extra jävligt, tycker jag.
Ja, men alltså, jag tycker flera av de här vi pratar om, det är väl rådet att här, om man vill tänka, vad kan jag göra med detta då? Men man behöver tänka lite längre än näsan räcker. Alltså, tar jag majoriteten av hushållsansvaret för att jag är hemma med barnen, hur ser jag till sen då att vi jämnar ut det när det är på ett annat sätt? Om vi gör olika typer av inköp hemma, hur ser vi till då att jag inte står och ägde all mat och du äger alla teknikbrylarna? Liksom det som är värt något är mina saker, det som inte är värt något är dina saker. Om jag nu väljer att ha ett större ansvar för att vara hemma, hur ser vi till att kompensera det med pension då? Så att ifall vi skulle gå isär, inte jag står här och behöver leva på svältpension och du har 40 000 i månaden för du hade någon chefskarriär. Alltså, alla de här är ju samma sak. Hur ser vi till att, ja, men just nu är det praktiskt taget så. Ja, absolut. Men hur hänger det här ihop? Om det skulle ta slut då, eller om vi fortsätter 5 år, eller om jag nu går upp på heltid, men fortfarande är den enda som kan barnens storlekar. Liksom, så här. Det är nog inte bara så enkelt som man gör det som passar dig just nu, utan man kanske behöver tänka lite i ett större sammanhang av hur det hänger ihop. Liksom.
Ja, var snällare mot varandra i ett längre perspektiv, helt enkelt. Omtänksamhet.
Ja, både omtänksamhet, men också omtänksamhet om sig själv, att inte gå med på någonting bara för att vi är ett par eller för att det inte ska bli bråk, utan verkligen prata färdigt om, men är detta schysst och rätt och fullt ut? Ja, men det här är jättespännande. Vi får chans att återkomma. Och apropå Mattias, att få chans att återkomma, är man inne och i Klarnas app, så hjälper man vi kan få mer underlag och analysera, men det är ju inte därför man är där. Men man kan bland annat gå in där och ställa frågor till dig och mig.
Ja.
Och det kan vi avslöja nu, att vi har satt ett tema och vi kommer prata om jobb. Så att vi kommer, ni får skriva vilka frågor ni vill. Vi lovar att göra vårt bästa, men speciellt letar vi efter era frågor och tankar och funderingar kring jobb. Hur ska man förhandla lön? Hur ska man tänka kring heltid eller deltid? Vad gör jag om jag har mycket engagemang men en jävla stoppkropp till chef som ändå inte gör några förändringar? Hur jag liksom, alla tankar ni har kopplat till ekonomi och liv just med jobb. Egenföretagare, våga göra det kontra att vara anställd och så vidare. In och ställ de frågorna till oss och så kommer vi ägna ett helt program till att göra vårt absolut bästa att lista ut vettiga svar på det. Eller hur?
Ja, absolut. Vi kommer också bjuda in, vi kommer också ha poddgäster under perioden där vi också kommer att prata jobb och utveckling kring arbetsplatser och corona. Precis. Och allting. Så att så in och skriv, vet jag. Gå in i Klarna-appen och sen under inspiration så hittar ni oss där man kan gå in och ställa frågor.
Ja, det blir kanonbra. Vivica, fantastiskt kul att du var här. Spännande.
Ja, det var jätteroligt att vara här.
Vi får chans att göra om detta också.
Ja, gärna. Ja.
Tack för det.
Tack.
Tack så mycket, Vivica, för att du kom.
Tack, tack.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.